The Steinberger och presenterades av Alexander Ceylon Lund. Vi tipsar om vår app Sveriges Radio Play där du kan höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på fliken Senaste nyhetssändningar.
Och ett tips från sporten är att ratta in P4 om ni är intresserade att höra den mycket dramatiska upplösningen av den svenska cupenfinalen i fotboll mellan Malmö och Häcken. Det är nämligen förlängning i den matchen som har dragits med stökigheter. Den har blivit avbruten flera gånger. Första gången var i alldeles inledningen av matchen. Då lät det så här i Radiosportens sändning.
Så blåser domaren av. Nyberg vill inte att matchen ska pågå just nu för att
skyddsnätet
är upp och fladdrar igen i Malmöklacken, trots att supportrarna var tillsagda att det skulle hänga där det skulle, så har man nu dragit upp det igen en bit upp i den ljusblå klacken, och ni hör ju vad resten av åskådarna är. Det är fullsatt så när som på en tom sektion mellan Häckens supportrarna och Malmö supportrarna. De blir med all rätt väldigt upprörda över att det här nätet igen flyttas upp bort från sin plats.
Andreas Mats och Johan Elmander där. Matchen pågår alltså i P4 just nu.
Hur stram invandringspolitik vågar Socialdemokraterna driva utan att det blir intern strid? Och är TTIO partiets nya mood manager? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej från Göteborg och Socialdemokraternas partikongress som hålls på Svenska mässan här i stan. Socialdemokraternas 42:a partikongress är det. 350 ombud är på plats bland andra. Men det är de 350 ombuden som ska staka ut vägen för arbetarpartiet framåt. Och så här dag 2 av kongressen är diskussionerna i full gång. Dagarna är långa, åsikterna är många, och för att reda lite i det här så säger jag hej till Helena Isén, inrikespolitisk kommentator.
Hallå eller?
Hallå. Du känner dig hemma här.
Ja, verkligen.
Det hör man. Du integrerades direkt.
Japp.
Katarina Helmersson har vi också med oss idag, politisk reporter. Hej Katarina.
Hej.
Roligt att du är med. Hörrni, vi kan väl bara börja med ett intryck så här långt av kongressen. Helena, vad säger du? Vad är ditt intryck?
Ja, jag vill gärna nämna invigningen igår. TTIO, mycket duktig artist. Hon sjöng bland annat en låt med texten "Alla måste vakna, drottningen är tillbaka". Och sen presenterade hon Magdalena Andersson som en eldig häst och sig själv som en eldig get i enlighet med kinesisk tidräkning och astrologi, var det väl?
Ja, det där var lite överraskande, Katarina. Kände du liksom att det var en passande start på den här kongressen som ändå är efterlängtad av partiet?
Alltså jag hade ju ganska mycket adrenalin så där och var lite stressad då för att det tog sån tid att ta sig in här. Så att jag liksom rusade in i kongresshallen och möttes lite grann av ett pladask. Jag har absolut ingenting emot TTIO, det var jättefint. Men på något vis så kändes det inte som att jag hade kommit in i en liksom kreativ och eldig kongress där det skulle debatteras och stora frågor. Det kändes som att jag var i något trevligt samkväm.
Min reflektion där var att det finns nog ingen människa på jorden som mentalt befinner sig längre bort från kinesisk astrologi än Magdalena Andersson. Men hon höll masken ju. Hon kramade ju TTIO och sen höll hon ett traditionellt öppningstal om hur dåligt det går för Sverige och att det är regeringens fel och den behöver bytas ut och sådär.
Just det, det här med astrologi och så, det var ju liksom ett resonemang om att de var födda samma år.
Ja.
Men på grund av att de är födda olika månader så hamnar de i olika djurtecken och så. Men nu blev det musikrecensenterna här. Det är för att TTIO har en ganska, vad ska man säga, tillbakalutad stil.
Hon var lite extra flummig igår kan man väl säga. Sen kom en hemlig gäst och det var Jens Stoltenberg, före NATO-chefen, som nu är finansminister i Norge, och han är någon slags socialdemokratisk ikon ju. Mm. Och höll ett tal som väl kanske inte hade något manus.
Nej.
Man ska uttrycka det diplomatiskt.
Det var ju tydligt, jag tänkte att hela den här kongressen och allting bär ju en bild av att det är valrörelse på gång och att Socialdemokraterna ju på många olika sätt talar om att de är liksom påminner om att de har varit ett statsbärande parti. Det har vi hört mycket nu, i till exempel igår i debatten om partiprogram. Och mötet då när Jens Stoltenberg kom in i kongresshallen, eller kongressbyggnaden, om Magdalena Andersson skulle möta honom. Och vi journalister hade liksom bussats dit för att stå där som om vi var på en doorstep i Bryssel.
Just det.
Det bar också prägen av det här att här träffas de två väldigt viktiga personer.
Just det, ja. De svenska socialdemokraterna sattes i ett sammanhang.
Ja.
Och sen fick han ju nästan större ovationer än vad hon fick. Alltså han är ju väldigt, väldigt populär. Det var någon som sa att han har höjt de norska socialdemokraternas siffror med 100%. Alltså att han har fördubblat väljarstödet, eller bidragit till naturligtvis. Inte helt själv, men viktig person.
Han är en viktig socialdemokrat i vår del av världen, men han är också den tidigare NATO-chefen. Det här var ju någonting som de gjorde en poäng av, både Magdalena Andersson och Jens Stoltenberg igår när de möttes. Man ville göra en sak av vägen in, Sveriges väg in i NATO, att de berömde varandra för det.
Ja, verkligen.
Hur viktigt är det där för Magdalena Andersson att liksom få lite cred för att hon fick in Sverige i NATO, lite grann i alla fall?
Det var lite klubben för inbördes beundran, det var det ju.
Ja, och sen kan man väl säga att det hölls ju en, som det skulle se ut som, en liten improviserad pressträff kan man säga efteråt. Då var det ju mycket frågor om NATO, men det som Magdalena Andersson faktiskt fick svara på där mitt i stjärnglansen, det var ju frågor om Moderaternas avgångskrav på grund av lotteriverksamheten.
Vi ska faktiskt komma in på det där. Innan vi ger oss in i det som har sagts och klubbats hittills, kan vi börja med den nyheten som inledde kongressveckan och som kanske har lagt lite sordin på stämningen, nämligen att Socialdemokraterna dömts av Spelinspektionen att betala 3 miljoner i böter för bristande kontroll över sin spelverksamhet. Och det här handlar ju om den berömda lotteriskandalen där det avslöjades att telemarketingbolag i Barcelona med aggressiva metoder fått förvirrade åldringar att prenumerera på de här partilotterna. Att den här historien leder till fler bakslag för partiet, hur jobbigt är det för Socialdemokraterna, Katarina?
Jag vet inte. Jag har tänkt att trots att vi rapporterade en hel del om det, så det blev ju mycket uppmärksamhet om det, så det har inte blivit någon väldigt stor sak. Och igår kunde ju Ekot då rapportera att Moderaterna, Karin Enström, alltså partisekreteraren, anser att både Magdalena Andersson och Tobias Baudin borde avsättas. Och frågan är ju om motståndarpartierna så att säga kommer att driva det här vidare eller inte. Jag tycker att det är svårt att säga just nu.
Men det är klart att hela historien är väldigt pinsam, och sen har ju då partiets krishantering sen start gått ut på att skylla på det här telemarketingföretaget och på vd och styrelse som omedelbart fick sparken då. I alla fall därifrån. Man ska ju komma ihåg att kassören i partiet som satt i styrelsen är kvar som partikassör och får väl nu sköta den här betalningen av boten på 3 miljoner kronor till Spelinspektionen. Och sen så har de ju då i övrigt använt sig av metoden att skälla på Tidöpartierna för att de vill reglera partilotteriverksamheten då. Jag tror att det här avgångskravet inte flyger riktigt. Det har ju hittills Magdalena Andersson viftat bort.
Ja, var det en skräll ens att Moderaterna krävde hennes avgång?
Vissa tycker att det är helt naturligt att de gör det, men jag tycker att det kom lite sent.
Alltså Socialdemokraterna har ju hållit samma linje hela tiden, även innan Spelinspektionen kom med sitt beslut om den här sanktionsavgiften.
Mm.
Så att deras hållning här är ju känd sedan tidigare. Men sen är det ju intressant i sak hur mycket pengar det här kommer handla för. Inte boten i sig då, men vad de här intäkterna som de inte längre har, vad det kommer spela för roll. För det har de ju varit tydliga med tidigare, att det som har givit pengar har ju varit just den här telefonförsäljningen. Alltså när det gäller just lotteriverksamheten, så är ju de som har abonnemang på lotter och som inte bryr sig om de blir uppringda, utan som gör det mer av lojalitet till partiet, så de är ju väldigt långsiktiga. Men de som kommer in utifrån, det är ju via den här telefonförsäljningen.
Det är ju någon slags Tourettes som Socialdemokraterna har i den här frågan. Alltså de blev ju uteslutna av telemarketingföretagens branschorganisation Kontakta, som tyckte att partiet drog skam över hela branschen. Och det har ju varit upprepade sådana avslöjanden om hur aggressiva och omoraliska deras säljmetod har varit. Och så det är en väldigt sårig historia. Och i februari fick de ny kritik av Konsumentverket för brevlådereklam då. Det var inte telemarketing längre, eftersom det har de ju lagt av med. att det inte heller nu framgick att man köpte en prenumeration.
Men att allt det här liksom klistras på det här politiska partiet, det låter ju som ganska olyckliga vändningar i den här historien. Är inte det här bara någonting de vill komma så långt ifrån nu som möjligt? Alltså betyder det här att hela lotteriverksamheten är död?
Nej, jag tror att de ska fortsätta med den, men inte med telemarketingföretag då. Det är det besked man får i alla fall.
Vi får se vilka kreativa metoder de kommer på att använda.
Men det är ju helt uppenbart att det inte påverkar dem opinionsmässigt i alla fall. Det går ju bra för Socialdemokraterna i opinionen.
Okej, gårdagens stora händelse var ju partiprogrammet som skulle knåpas ihop. Katarina, du satt sent och lyssnade på diskussionerna som fördes. Redan innan så väntades partiets formulering om migrationspolitiken bli den stora grejen, eller hur?
Man kan säga att hela debatten inleddes med att huvudansvariga för det här området och Niklas Karlsson från Skåne drog ändringsförslagen som då ombuden på kongressen hade att ta ställning till. Det var ju uppenbart att det hade varit en diskussion i de här temagrupperna då som förbereder de här frågorna där de ska maka ihop sig. Och där fanns det ju, man kan säga, lätt eller lite förändringar i hur man vill att det ska stå i partiprogrammet kring frågor om migration. Debatten dominerades av den här frågan, men de allra flesta var ju uppe i talarstolen för att säga att de stod helt bakom det här kompromissförslaget.
Och den formuleringen är då ungefär att vi ska ha en långsiktigt hållbar svensk migrationspolitik som under överskådlig tid ska vara stram för att integrationen ska fungera. Det låter ju inte som en jättestor uppmjukning direkt, men de här i partivänstern framförallt då som inte kände igen sig i den här hårda formuleringen om att vi ska till varje pris då ha en stram migrationspolitik, de uppfattade ändå som en uppmjukning.
Ja, och sen i själva brödtexten så att säga, det där är ju som en punkt i partiprogrammet, men i brödtexten var det hela stycken som var lite förändrade så att man mer pekade på vikten av integration än att liksom kritisera migrationen så att säga. Den som kommer utifrån och läser kanske inte skulle märka så stor skillnad, men bland de som det har varit viktigt för med formuleringar så spelade det ändå roll.
Sen går det ju att gå hur långt som helst i den här frågan för att Magdalena Andersson ihop med då Lawen Redar till exempel som hanterar de här frågorna, de har ju satsat all prestige på att stå fast vid en hård migrationspolitik. Inte riktigt lika stram som tidigare partiernas, men nästan. Mm. Och det där är en röd linje har Lawen Redar sagt till exempel. Och Andersson blir ju upprörd när vi i kommentariatet antyder att det delvis är av strategiska skäl som Socialdemokraterna kopierar högerns migrationspolitik. Frågan är så viktig för henne så att det går inte att utmana henne. Jag tror nästan att det här är kabinettsfråga för henne. Om det skulle vara så att partiet skulle driva på för hårt i den här frågan.
Okej, så du menar då att det spelar ingen roll vilken formulering man får ner på pränt i partiprogrammet. Det partiledaren vill och den politik hon vill driva, så kommer det bli i slutändan.
Jag tycker det låter på henne som att det här är inte en fråga där det går att rucka på henne särskilt mycket, nej.
Efter att hela debatten var slut så, och jag gjorde en kort intervju med henne, så hennes budskap var ju ändå att det är partiets politik sedan 2016 som ligger fast. Och jag roade mig med att läsa partiprogrammet från 2013. Där är det ju en helt annan diskussion kring det här. Den stora resan gjorde ju partiet då. Nu är det väl mer att formulera sig på ett sätt i sitt partiprogram så att det liksom hänger ihop med den politik som man i praktiken för. Men man kan väl säga att det var ju ändå ett antal personer uppe igår. Det var från Västerbotten var man kritisk och ville ha kvar. Man ville få bort det där ordet stram från tro och solidaritet var man uppe. Och Emily Stark från HBTQ+-gruppen i partiet. Så att det fanns ju en diskussion om vad signalerar partiet när man håller fast vid ordet stram och inte heller talar om hållbar. Så det är klart, den rörelsen finns ju och det blev ju votering och så vidare. Men det var ju ändå, helhetsbilden var ju att de på kongressen på det stora hela var nöjda med det kompromissförslaget.
Att protesterna inte var så högljudda som man kanske hade kunnat tro innan.
Nej. Men de fanns.
Okej, och partiprogrammet då som kom 2013, det var ju innan flyktingkrisen 2015, och därefter så har ju Socialdemokraterna en migrationspolitik som man alltså håller fast vid. de här formuleringarna i partiprogram, är de liksom, är de bara för att man liksom ska kompromissa internt om att ni får ordet hållbar, vi kanske inte behöver skriva stram på så många ställen, och så blir några ombud internt glada och så kan man gå vidare?
Alltså ja, man kan ju naturligtvis vara lite blasé och mena att det här spelar ingen större roll, utan alla kongresser slutar ändå med att partiledningen får ett öppet mandat och gör lite som de vill. Men det partiprogrammet spelar ju roll. Jag menar, det är ju dit man vänder sig som väljare om man vill veta vad står de olika partierna för. Så att det är klart att det är viktigt även i detalj hur man formulerar olika frågor. Och det är ju någonting som politiker ofta hänvisar till, att det här har vi i vårt partiprogram, vi kan inte göra på det här sättet. Jag vet att till exempel fanns det ju en del som protesterade mot NATO-omsvängningen och menade att det fanns kongressbeslut och det står i partiprogram och så vidare.
Okej, sakfrågorna då som ska diskuteras. Det är mycket som ska stötas och blötas, och en hel del kommer ju ur de 11 arbetsgrupper som tillsattes för 2 år sedan ungefär, för att ta fram förslag som sen skulle leda till den stora omgörningen av partiet. Och en av de grupperna leddes ju av partiveteranen Annika Strandhäll, som la fram förslag om arbetstidsförkortning. Jag såg henne på vägen hit. Hon såg ju liksom pigg och stridbar ut och hade mycket höga klackar som stack ut i det här sammanhanget. Folk här i mässhallen har inte riktigt samma utstrålning som Annika Strandhäll.
Hon har alltid varit parant och välklädd, eller?
Parant.
Det är ett bra ord, tycker jag. Frågan då om arbetstidsförkortningen. Hon var med i Daniel Suhonens podd Stoppa pressarna inför och var väldigt vass i sin formulering om att det här var ett krav som hon ställde. Det handlade om ideologi och arbetsrätt, och Socialdemokraterna måste positionera sig i den här frågan och så vidare. Och så precis innan vi skulle podda så höll Ardalan Shekarabi, som är Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, han höll en presskonferens om den här frågan. Vad kom de fram till, Katarina?
Annika Strandhäll har ju lett en arbetsgrupp som har tagit fram förslag på vilken linje partiet ska ha i den här frågan. Och då har man sagt att man fram till 2035 så skulle man då lagstiftningsvägen väl gå ner från dagens 40 normala arbetstid till 35. Och den här frågan har ju, kan man säga, ända sedan hon presenterade den så har det ju diskuterats, kommer det här bli någon fråga eller inte? Nu verkar det ju som att hon är väldigt positivt inställd till att det här partiet vill se en arbetstidsförkortning. Men som jag uppfattade, eftersom jag gjorde en kort intervju med henne för en stund sedan, så håller hon ju inte fast vid lagstiftningskravet på samma sätt längre.
Från min arbetsgrupp så var det ju väldigt tydligt att ja, men visst, vi förordade lagstiftningsvägen, för det är den vägen vi har gått traditionellt i Sverige tidigare. Men är det så att parterna först vill gå den vägen, och arbetsgivarna också har uttalat att man vill det, så är det klart att man ska pröva att få ta sig fram den vägen.
Nu är ju detta rörlig materia och förhandlingar pågår. Det är ju väldigt intensiva förhandlingar. Det här blev väl kanske en större fråga än vad vi egentligen hade trott. För att vi trodde nog att partiledningen skulle vara lite tuffare. Men uppenbarligen så är det mycket som pågår i kulisserna. Och det som Shekarabi säger.
Det är väldigt tydligt att vi har en bred enighet, konsensus om att Socialdemokraterna ska ta ställning för en arbetstidsförkortning. Och att vi ska stödja den process som nu Landsorganisationen inlett för samordnade förhandlingar för att sänka arbetstiden. Och sen finns det lite olika ingångar hur vi ska förhålla oss till frågan om statens roll, och vi håller på att jobba med den frågan hur vi ska formulera oss.
Regering, lagstiftning, hur ska staten stötta den här processen? Det pratas det om. Och vi kan bara spekulera egentligen, vi vet ju inte. Men vill det sig illa så är ju det här klart när podden publiceras. Mm. Det låter som att det skulle kunna bli så här. Okej, parterna får försöka. Och om inte de lyckas, då lagstiftar vi. Alltså någon slags hot om att politiken ska ingripa.
Ja, och han fick ju frågan om det, Ardalan Shekarabi, på den här pressbriefen. Och då ville han ju inte riktigt säga det, för att ja, förhandlingarna pågår ju här i något annat rum i det här stora, stora byggnaden som vi sitter i.
Så man kan inte dra några förenklade slutsatser här om vilken falang som har vunnit, för här har de ju beskrivit som varandras stå på två olika sidor här, Ardalan Shekarabi och då Annika Strandhäll.
Det är ju inte avgjort än.
Nej.
Alltså debatten har inte börjat än och voteringen har inte varit, det blir ikväll. Jag uppfattade, som sagt, när jag då intervjuade Annika Strandhäll, att hon hade backat från det här idén om att det var viktigt att det blir lagstiftning. Men sen, som du säger, Helena, så kan det ju ligga då i rockärmen att man ska kunna hota om lagstiftning om inte parterna kommer överens. Men hon var ju tydlig att det spelar ingen roll vilken väg man tar mot en arbetstidsförkortning, bara det blir en arbetstidsförkortning.
Det man ser från Annika Strandhäll och hennes sidas håll är väl att man bara ska gå ner i arbetstid rakt av, inte att det ska bli någon komplicerad annan typ av lösning på det.
Nej, alltså hennes förslag var ju just det som Katarina nämnde där, att man på 10 års sikt skulle ner till 35 timmars normalarbetsvecka då, och det skulle ju vara utan löneförlust så att säga. Medan blir det avtalsvägen så är det ju en annan femma, därför att då får man ju avstå löneutrymme om man vill ha kortare arbetstid.
Mm.
Nu sa Shekarabi att bara den här diskussionen förs har gynnat frågan på så sätt att det är mer diskussion och förhandlingar och viss framgång på olika avtalsområden. Det är ju inte så att ledningen för Socialdemokraterna är emot detta, men man ska veta då också att det är massor med ombud som är kommunalråd, regionråd, har fullt sjå med att liksom få ihop verksamheten, göra schema. Ja. De är inte sugna på gratis kortare arbetstid i alla fall.
Ja, det finns ju beräkningar från olika delar av arbetsmarknadens eller samhällets delar hur dyrt det här blir. Man har ju olika uppfattningar om hur dyrt det här blir.
Och lyssnar man på vänsterfalangen i Socialdemokraterna så är ju inte det beräkningar som alls är särskilt relevanta att titta på.
Nej, då menar man väl också att man får tillbaka pengarna på annat sätt. Men man kan ju se att det som föreslås av i de här partiets riktlinjer då, det är ju att man ska se en försöksverksamhet då, bland annat med arbetstidsförkortning inom välfärdssektorn. Och det står ju ändå ganska långt ifrån vad den här arbetsgruppen ville se. För Annika Strandhäll med flera var det ju viktigt att dels att man kom fram till den här en exakt förkortning och att det skulle gälla inom hela arbetsmarknaden.
Det finns ju några intressanta aspekter här då också. Dels det du säger då att det är olika aktörer som har räknat ut att det här skulle bli väldigt dyrt. Och det är ju, där är ju Socialdemokraterna sårbara för kritik att det här skulle skada tillväxten och kosta enorma belopp naturligtvis. Jag menar, Socialdemokraterna klagar ju varje dag på regeringen för den låga tillväxten i Sverige och så vidare. Och därför så är de naturligtvis känsliga för den här typen av reformer då. Men sen är det ju också en annan intressant aspekt i sammanhanget, och det är ju att LO vill ju sköta det här.
Mm.
De vill att parterna ska sköta det här. Men det är ju flera LO-förbund som är på Strandhälls linje och som vill ha hjälp av politiken med lagstiftning då. Kommunal till exempel, Handels kvinnoförbund, kvinnodominerade förbund, och även tror jag Byggnads och Seko är inne på den linjen.
Och hur kan man säga att Socialdemokraterna förhåller sig till LO då i den här frågan?
De säger hänvisar till LOs ledning, och LOs ledning är för. Så att det har väl fattats ett beslut i LOs styrelse om att det ska vara en partsfråga det här.
Utan men politisk inblandning. Okej, arbetstidsförkortningen, det är alltså en fråga som kommer diskuteras framåt idag. Avgörs kanske sent ikväll, vi får se. Andra frågor ska också diskuteras de här dagarna. Den ekonomiska politiken till exempel, Katarina. Hur het är den frågan?
Ja, alltså jag tror att den blev väldigt het, och den var ju väldigt het på förra kongressen också. Och då var det ju många av förslagen som röstades ner från Stockholms stad, och där de här reformisterna till exempel ju är starka. Nu tycker man att man har fått vind i seglen, därför att flera av förslagen som partistyrelsen kommer med till den här kongressen har ju sin grund i det som avslogs förra gången.
Mm.
De som vill se mer investeringar och att man ska kunna låna till investeringar, det finns ju mycket motioner om det i den här kongressen. Och förstås också frågan om skatter.
Just det, skattehöjningar.
Ja, önskemål om olika skatter finns det ju. Det är alltid debatt om det på alla kongresser. Men där är det ju en stram linje från både Mikael Damberg, ekonomisk-politiska talesperson, och Magdalena Andersson själv.
Finns det någon poäng att driva önskemål om skattehöjningar till exempel, om man har en person som Magdalena Andersson som partiledare?
De försöker till exempel med fastighetsskatt, men det är nobben direkt.
Jag tyckte det var roligt när jag intervjuade Markus Kallifatides då, som är här som ombud för Stockholm och som ju också är med Reformisterna. När jag just ställde den frågan om hur medelklassen är ju liksom alltid i centrum i alla val och så där. Hur ska Socialdemokraterna kunna locka medelklassen med till exempel skattehöjningar och även som Stockholms stad vill då ta bort RUT och så där. Och han sa att ja, men vi går ju till val inte för att få allas röster. Det räcker ju med en majoritet. Och vi vädjar till dem som är kloka.
Så enkelt. Det lät ju superenkelt. Var i det här ska man förstå då Totalförsvarsfonden som sägs vara en kompromiss för att liksom få tyst på vänsterrösterna som vi ser ökade skatter och liknande?
Som jag uppfattar det så ser man att det är beviset för att Socialdemokraterna har öppnat för att i större utsträckning låna till stora investeringar. Och en totalförsvarsfond, menar, vad innehåller inte en totalförsvarsfond?
Nej, det är ju lite av varje där. Det är vård och järnvägar och allt möjligt.
Är den ett kompromissförslag?
Även Tidöpartierna vill ju låna kopiösa mängder pengar då till upprustning. Så att egentligen så är väl det just nu i alla fall ingen politiskt skiljande fråga överhuvudtaget.
Okej, vi pratade ju om partiprogrammet, migrationsfrågan, migrationspolitiken. Det finns ju lite andra aspekter av just den här frågan som Socialdemokraterna verkar foka rätt mycket på. Jag syftar på de här två arbetsgrupperna som har fått en hel del uppmärksamhet de senaste månaderna, kriminalpolitiken och integrationen. Två personer som har lett de här arbetsgrupperna, Lawen Redar och Teresa Carvalho, är ju två socialdemokrater som har fått väldigt mycket uppmärksamhet kan man säga.
Carvalho åkte rakt in eller kommer att åka rakt in i verkställande utskottet här.
Mm.
På en räkmacka.
Är det något konstigt med det?
Det är i alla fall intressant att hon inte börjar som suppleant i verkställande utskottet utan rakt in på ordinarie post. Det är ju det absoluta maktcentret och säger någonting om hennes position i partiet.
Betyder det att man uppskattar hennes arbete?
Ja, att Magdalena Andersson gör det väldigt mycket, helt uppenbart.
Mm. Det där dygnet man har varit här så tycker jag i alla fall att man märker en väldigt tydlighet, eller man vill liksom signalera en tydlighet i de här frågorna från partiets håll. Magdalena Andersson var ju tydlig med det redan första dagen, att nu måste vi säga som det är, för att det här har påverkat vår trovärdighet tidigare. Är det ett skifte, tycker ni, i hur partiet pratar om de här frågorna? Kriminalitet, migration.
Alltså det är ju den analys de själva också gör, strategerna i partiet. Att de har inte pratat på ett bra sätt om de här frågorna. Utan till exempel när det är väljare, manliga i huvudsak väljare som har sagt att de vill rösta på Sverigedemokraterna på grund av kriminaliteten och skjutningen och så vidare. Så har Socialdemokraterna tidigare förklarat det med att nej, men de vill egentligen ha minskade klyftor och det här är egentligen marginaliserade grupper och så vidare. Det har varit olika bortförklaringar så att säga, tycker de själva, alltså strategerna nu. Den analysen är orsaken till att man har lagt om politiken.
För att locka de väljarna?
Ja, och det är naturligtvis verkligheten som spelar roll här. Det är helt naturligt att ett parti vill göra någonting åt en kriminalitet som ser ut som den gör i Sverige.
Men vad säger du, Katarina, om det skiftet att man liksom försöker plocka upp vad väljarna vill höra egentligen?
Jag tänker att det kanske lite grann också är en bakläxa till partiet självt, eftersom det är inte länge sedan, särskilt i samband med regeringsskiftet, som företrädare för Socialdemokraterna varje gång de fick kritik för att inte se kriminaliteten sa de det. Vi har ju stiftat över 70 lagar och jag menar en massa utredningar som tillsattes då som den här regeringen har fortsatt och så vidare. Så att man måste ju totalt och anser sig själv och har misslyckats med att den retoriken fungerade ju då inte, eftersom man ju då under förra mandatperioden ju uppenbarligen fattade en hel del eller många beslut inom kriminalpolitiken som ju ligger i linje med det som man nu då säger att nu ska man vara tydlig och så vidare. Det startade väl egentligen tidigare, och jag tänkte på igår under debatten så var ju även en del formuleringar kring kriminalpolitiken upp och i partiprogrammet, och då segern då som kongressen hade mot partiledningen då var att man fick in ordet evidensbaserad. Och jag, utan att ha frågat de som har velat ha det ordet, min analys är att de som tycker att retoriken är för hård från partiet i den här frågan, om man puttar in det där ordet att det man gör i kriminalpolitiken för att motverka brottsligheten ska vara evidensbaserad. Om det står att det måste vara det, så skulle det, i alla fall i teorin, kunna få viss betydelse för att man kanske då stävjar de liksom mest vildsinta idéerna om vad man ska ta sig till.
För då kan man säga att det finns stöd i forskning.
Eller så kan motsvarande säga att ni kan inte göra det här för vi hittar inget stöd i forskningen för den här åtgärden.
Okej, men vad tror ni då, de här två kvinnorna i partiet, rätt unga, går fram snabbt. Är det här liksom personer man kommer föra fram nu i valet? För att få fram den här politiken och föra fram den nya socialdemokratin på det här området.
De är rätt duktiga på att föra fram sig själva, men jag föreställer mig att de absolut kommer att bli affischnamn, det tror jag.
Ja, det är de väl redan.
Jag kommer ju lämna skutan nu, men ni är som sagt kvar.
Mm.
Om vi bara ska sammanfatta framåt. Imorgon ska Magdalena Andersson hålla ett linjetal. Hon har ju redan hållit ett tal. Vad är skillnaden på linjetal? Det var ett välkomsttal. Vad ska hon säga i sitt linjetal?
Ska vi gissa att hon kommer att prata om marknadsmisslyckanden?
Mm.
Det föreställer jag mig. Och att hon säkerligen pratar en del om den internationella situationen, krisen i världen, Gaza. Hon kritiserar regeringen för dålig politik.
Allt och lite till.
Ja.
Mm. Okej, vi säger tack och hej från Göteborg. Helena Isén, Katarina Helmersson, Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och vi fortsätter ägna oss åt politik. Från Göteborg rör vi oss österut.
Rysk TV rapporterar om Putin mitt i stridens hetta. Samtidigt genomför Ryssland allt större attacker mot ukrainska städer. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wahlström.
Как вертолет президента России оказался прямо в зоне боевых действий. И чем это кончилось? Только у нас. Это «Вести недели». И я, Дмитрий Киселев. Добрый вечер.
Statliga tv-kanalen Россия 1 om att Putins helikopter ska ha hamnat mitt i striderna i den ryska Kursk-regionen. Idag är det den 28 maj och med mig i studion har jag Joakim Paasikivi, militärexpert kopplad till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen också Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
Tack.
Och på länk har vi med Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Östeuropas studier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tack så mycket.
Joakim, vad gjorde Putin i Kursk?
Han var statsman och besökte viktiga institutioner och befolkning. Alltså ett sån här besök där han framstår som landsfaderlig snarare än härförare. Och etablerar normaltillstånd och sin viktiga roll. Men spelar ner då hela, vad ska vi säga, krigssituationen i princip. Landsfaderliga tillbakadragna rollen som håller uppe Ryssland.
Det här med helikoptern och Putin då. Hur många ukrainska drönare är det i luftrummet över den ryska Kurskregionen Lubna?
Ja, när Putin var i luften så riktade ju Ukraina antagligen, det har de inte bekräftat, men flera drönare mot den platsen, epicentrumet som man säger, där Putin var just i luften. Så det finns fortfarande kapacitet hos den ukrainska militären att beskjuta eller rikta attacker med just drönare mot Kursk, men i betydligt mindre skala än tidigare, just för att Ryssland har verkligen kraftansamlat i Kursk, och det är ju därför som Ukraina har tvingats dra sig tillbaka från Kursk-regionen. Och vad jag har förstått så är det de fiberoptiska drönarna som är mycket svårare att störa ut och upptäcka som har varit den stora förändringen i Kursk-regionen. Det är just där som Ryssland har riktat just de här fiberoptiska drönarna, som är alltså drönare som har en fiberoptisk lina som inte är beroende av utstörningsutrustning, som kan fortsätta mot sitt mål oavsett vad, om de inte trasslar in sig i något.
Men det är inte bekräftat att Ukraina har genomfört en attack mot Putins helikopter?
Det har inte jag sett några bekräftelser på, och det är väldigt sällsynt att man gör det. Senast idag så riktades en stor attack mot flera ryska städer och även det har Ukraina inte bekräftat. Men man kan anta att det är ju såklart Ukraina.
Martin Krag, varför rapporterar ryska medier på det här sättet om Putins besök?
Det är nog för att framställa Ukraina helt enkelt som en destabiliserande aktör och samtidigt visa på någon typ av heroism i Putins agerande som Joakim Paasikivi var inne på. Det skedde ju ett liknande försök från vi får då förmoda var ukrainskt håll 2022 när dåvarande chefen för den ryska generalstaben Gerasimov besökte östra Ukraina, de ockuperade områdena. Det sägs ju då att man fick nys om detta på den ukrainska sidan och ska ha varit nära med ett missilangrepp att eventuellt skada eller döda Gerasimov. Och folkrättsligt så har du ju rätt att i krig också rikta dina så att säga, stridsinsatser mot såväl politisk som militär ledning hos motståndaren. Så Ukraina skulle mycket väl kunna försvara de här handlingarna diplomatiskt och politiskt.
Joakim, när det gäller de här medieuppgifterna i Ryssland, vilken bild av kriget är det ryssarna får just nu?
Ja, allt går bra. Man har vunnit i 3 år trots att man inte har fått några egentliga framgångar. Alltså att Rysslands obevekliga styrka kommer att leda till seger och det skapar ett rätt stort engagemang också. Alltså majoriteten sannolikt av de här drönarna som kommer till de ryska frontförbanden, ja, det är insamlat genom civila organisationer i Ryssland. Så att det finns ett brett folkligt stöd för det här kriget som väst sägs ha startat. Och inte minst nu de senaste dagarna så har ju också den ställföreträdande FN-ambassadören i New York, den ryske, sagt att man sammankallar ett möte eftersom européerna motsätter sig fred. Så att samtidigt som man vinner så är man också öppen för fred. Det vill säga man har vänt världen upp och ner.
Och Lubna, när det gäller ukrainarna, vad har de för bild av kriget just nu?
Ja, det är svårt att svara på, men det är väldigt svårt att hitta personer som menar på att Ukraina bara ska ge upp och lägga ner sina vapen och bara lämna ifrån sig territorium. Ja, alla som jag har pratat med i alla fall säger att Ukraina måste försvara sig tills Ryssland drar sig tillbaka. Men på individnivå så finns det ju såklart en utbredd trötthet. Och inte minst bland de soldater jag pratade med, en kvinna vars barnbarn strider och har gjort det sedan början av fullskalig invasionen. Han är 24 år gammal och har alltid liksom hållit en fasad, sagt att allt är bra, läget är lugnt, speciellt när han pratar med mormor som ju såklart är väldigt orolig. Men den här gången nu på senaste tiden så har han totalt brutit ihop och bara gråter i telefon. Han vill hem, han vill att det här ska ta slut. Det här säger ju ingenting om hur det ser ut i läget i stort, men det finns en utbredd trötthet. Det finns en väldigt stark vilja att det här ska ta slut. Och tidigare när man pratade med folk så sa ju många att vi ska kämpa till segern. Nu säger folk att kriget måste bara sluta.
Men Putin kan inte bara föra krig. Han kan bjuda på kefir också i sitt eget kök. När rysk tv för några veckor sedan sände en 90 minuter lång dokumentär om Putins 25 år vid makten fick reportern Pavel Zarubin smaka ryska mejeriprodukter och choklad från Belarus diktator Lukashenko.
Кефирчик только, пожалуйста.
Хорошо.
Сегодня читал, кстати, статью о том, что в Китае.
Ja, Martin Krag, vilken bild av Putin är det ryssarna får just nu?
Jo, det där klippet skulle ju då visa den mänskliga sidan av tsaren som ju då bjuder på delikatesser från Ryssland och Belarus som ju också är en del av den ryska intressesfären. Och samtidigt så i förbigående så nämner man då också vilka succéer de här ryska produkterna och delikatesserna är också i Kina då. Så att Putin gjorde också en stark poäng av att påminna om hur han hade också inrett en del av Kreml som privatbostad just för att kunna alltid vara så att säga i tjänst på ett ordentligt sätt. Och det väcker ju vissa associationer och kopplingar i alla fall hos mig och säkert många andra som känner till den ryska historien om hur Stalins arbetslampa alltid sades vara tänd i ett av Kremls kontorsbyggnader, komplex för att man skulle se att landsfadern inte hade övergett dem. Och det är väl den bilden Putin etablerar, och det har han gjort under en längre tid, så egentligen är det inte helt nytt, men han har funnits här under en lång tid och han kommer finnas med oss för all överskådlig tid.
Det här är ju den bilden om var han är nu och vad han spelar för roll i dagliga livet. Men när det gäller historieböckerna, Martin, vad är det för bild Putin vill lämna efter sig där?
Där har man ju också väldigt mycket förändrat historieböckerna vid olika tidpunkter under Putins tid vid makten. Man kan säga att han ägnade ju de första 8 åren att, så att säga, positionera sig som den ledare som har gjort Ryssland starkt igen efter att hans företrädare hade försvagat landet. Sen efter en tid blir det ju svårare och svårare att skylla allting på sina föregångare, och då började han ju skylla på den interna oppositionen, Navalny, liberaler och andra grupper som då utmålades som så kallade femte kolonnare. Och så kom kort därefter också då den tredje fienden, vilket ju då var västländerna, NATO, EU, ja, helt enkelt det kollektiva väst som det kallas ibland då i rysk media. Och det är ju också den, så att säga, tankefiguren man återvänder till. Joakim Paasikivi var inne på det, att det här kriget som nu bedrivs mot Ukraina skulle ju varit över väldigt snabbt i själva verket, men när det inte blev det så var man ju tvungen att hitta en förklaring till det. Och det var ju för att den här militära specialoperationen mot ukrainska fascister och satanister, den har ju nu övergått i ett krig mot hela väst. Annars hade vi givetvis vunnit kriget. Men på grund av att väst har gett sig in, och framförallt numera de dumma europeerna. Amerikanerna ser man ju lite bättre på nu eftersom Trump är lite mer försonlig i sin retorik. Men det är ju så man har förklarat det här, varför det bara pågår och pågår.
När det gäller det militära då, men den officiella bilden av Putin i dagens Ryssland är att han är en president som försvarar landet. Joakim, hur gör han för att skapa den här bilden?
Ja, det är att måla upp sig själv som den enda som kan leda landet när det kollektiva väst angriper. Man försöker också mobilisera då hela befolkningen på olika sätt. Och det är viktigt då att skapa det här personliga engagemanget hos befolkningen för att alla ska känna sig pressade av det onda väst. Och samtidigt så har han då militärparad nu senast den 9 maj med internationell närvaro, alltså Kina och några andra, för att visa att ja, men majoriteten av världens befolkning är med oss, vilket inte stämmer heller. Så att man försöker utmåla sig själv som militärt starka. Man ska bygga upp försvaret, vi ska se till att försvara oss mot NATO och gränsen mot Finland. Vi håller på att vinna i Ukraina och vi har världen med oss. Sen att det här inte stämmer på någon punkt, det är mindre relevant därför att det är bilden som är det viktiga.
De senaste veckorna har det kommit många rapporter om stora ryska robot- och drönarattacker mot ukrainska städer. Och vid varje tillfälle är det som att Ryssland ökar antalet drönare. Om det ena dagen är 150 så är det 250 nästa gång och några dagar senare över 300.
It was one of the largest aerial assaults on the capital since the war began and followed a major prisoner exchange between Russia and Ukraine just hours earlier. Emergency services searched buildings that were hit by drones and missiles and evacuated residents from burning homes. As dawn broke, people in Kyiv began to inspect the damage.
Samtalen nyligen mellan Ukraina och Ryssland i Istanbul skedde efter starka påtryckningar från USA:s president Donald Trump. Den ryska sidan säger att de arbetar på ett memorandum om vägen framåt mot vapenvila och i förlängningen fred. Och så samtidigt hör vi om de här allt större attackerna med ryska robotar och drönare mot städer i hela Ukraina. Lubna, vad har du för bilder av hur människor i Ukraina har haft det den senaste tiden?
Ja, det är ju de största attackerna sedan Ryssland inledde sin fullskalig invasion där man just riktar hundratals drönare flera nätter i rad. Och de här är attacker som pågår i timmar. Så i timmar tvingas människor gömma sig i skyddsrum. För ett tag sedan så var det ju mycket skriverier i ukrainska medier att folk inte gick ner i skyddsrum. Nu är det inte så. Nu är nästan varenda tunnelbanestation full med människor där man delar ut filtar, liggunderlag, sovsäckar. Det finns liksom rutiner för det här. Och dagen efter så går människor ut och fortsätter att gå till jobbet. De som kan lämnar sina barn på förskolor. Restauranger håller öppet. På något sätt så lever man i den här absurda tillvaron. Det handlar inte bara om att det är bara flyglarm, utan det är på riktigt explosioner som hörs överallt i Kiev, som speciellt under den senaste helgen. Och samtidigt så hinner ju det ukrainska luftförsvaret inte alltid med, speciellt nu när man inte har så mycket luftförsvar som man haft kanske tidigare och man måste hushålla med sina resurser. Och samtidigt så riktar också Ryssland en hel del bluffdrönare, alltså drönare som på kartan ser ut som riktiga drönare, men i verkligheten är bara tomma attrapper som ibland är fyllda med trasor som Ukraina måste slösa sina luftförsvarsvapen för att skjuta ner. Det är en oerhörd stress, men samtidigt så är det ju faktiskt slående att många fortsätter att försöka leva som vanligt. Till exempel nu senast så var det ju den sista söndagen i maj som brukar vara Kievs stadsdag, då det hålls olika firanden på olika håll. Flera av de här firandena ställdes inte in trots den här nattliga attacken. Konserter, teatrar som ändå fortsatt att hålla öppet, och det i sig menar många är en motståndshandling.
Den senaste tiden har också Ukraina trappat upp sina drönarattacker mot mål i Ryssland. Joakim Paasikivi, vad är det ukrainarna siktar in sig på?
Ja, det är en fortsättning på den ukrainska strategiska bombningen, kan man väl kalla det. Alltså där man tidigare har slagit mot industriella och militära mål senaste året, åtminstone och längre. Man har slagit mot ryska flygbaser för det strategiska bombflyget ända upp i Murmansk och bortom normal räckvidd så att säga för sina andra vapen. Och i och med att man nu får en ökad industriell kapacitet för att bygga drönare och små kryssningsrobotar, så ökar man också insatserna mot den här typen av mål. Alltså viktiga militärindustriella mål. Men när man ökar mängden, då ökar också risken, och det ser vi, för att de slår ner på fel ställe.
Alltså, vad är ett fel ställe?
Ja, i civila bostadshus eller helt enkelt missar. Det är liksom en statistisk konsekvens. Och det är ju inte bara då att de skadade drönare som är beskjutna trillar ner på fel ställe, utan det kan vara tekniska fel, det kan vara programmeringsfel eller väder som gör det. Så att det går inte bortse från att det blir effekter även på rysk civilbefolkning. Men det finns inga tecken som liknar den taktik som Ryssland använder mot Ukraina. Alltså inga omfattande angrepp mot rysk civilbefolkning, utan det förefaller som att de flesta tillfällen där det är civila på ryska sidan som drabbas, att det är misstag eller tekniska fel.
Natten till idag, när vi sitter här och spelar in, så rapporteras det om en stor drönarattack mot Ryssland. Lubna, vad vet vi om vad det kan ha handlat om?
Ja, vi vet att det har förekommit en hel del drönarattacker mot Moskva-regionen, och flera flygplatser runt om i Ryssland men också i Moskva håller stängt. Man har riktat in sig på flera teknikutvecklingsföretag, bland annat drönarföretag, men också ett företag som utvecklar optik och annan potentiell utrustning som skulle kunna användas i kriget mot Ukraina, men också mot bostadsområden. Vi vet inte vilka områden de är, ifall det är nära en energianläggning eller så. Men enligt den ryska sidan så har det i alla fall inte varit några rapporter om skadade.
Ryssland säger också att de skriver ett memorandum efter de här överläggningarna med Ukraina i Istanbul. Martin Krag, vad handlar det här om?
Det är ju en del av det diplomatiska spelet. Det är ju en form av kabuki-teater där bestämda roller så att säga framförs enligt en viss mall. Sedan över 3 år tillbaka har ju vi sett ett par faser då där det har skett sådana här initiativ. Och nu under våren har vi haft det senaste påtryckningarna från Trump att det ska ske överläggningar. Och vi har ju sett positionerna, de är ju väldigt givna. Zelensky har sagt sig villig att när som helst ingå ett ovillkorligt eldupphör för en tidsbegränsad period, medan den ryska sidan återkommer med andra krav som först måste vara tillgodosedda, och där ingår ju omfattande ukrainska eftergifter som för den ukrainska sidan är så vittgående ibland att det upplevs som en ren kapitulation, och det gör så att säga att de här förhandlingarna har väldigt svårt att nå någonstans annat än på en kanske mer humanitär nivå exempelvis. Vi har sett nyligen ett omfattande utbyte av krigsfångar. Det kanske kan ske vissa framsteg vad gäller deporterade ukrainska barn och familjer till ryskt territorium som kan komma tillbaka. Men vad gäller kriget så är det väldigt svårt att se hur Ryssland skulle idag kunna komma upp med ett nytt memorandum, som de kallar det, som radikalt förändrar den här grundläggande spelplanen, där Ryssland fortsätter att insistera på sina maximalistiska krav, där de ju till och med vill ha då stora territoriella delar av Ukraina som de inte ens idag militärt kontrollerar. Det är ju väldigt ovanligt i en förhandling att man kräver mer än det man faktiskt har eller kan få.
Vi hör mycket om kriget i luften, rapporteras nästan dagligen, och att Ukraina också genomför drönarattacker mot militära mål långt in i Ryssland. Men längs skyttegravarna vid fronten i Ukraina, Lubna, hur går det där?
Ja, striderna är ju minst lika intensiva som tidigare, men det är framförallt i tre riktningar som det pågår de mest intensiva striderna. Framförallt i Donetsk-regionen, i Toretsk-riktningen, som har varit en väldigt viktig logistikhub för den ukrainska militären, där Ryssland fortsätter att trycka på och Ukraina fortsätter att försöka försvara sig. Men enligt vissa rapporter så är läget väldigt svårt och pressat för den ukrainska sidan. Samtidigt så har ju Ryssland fortsatt att rikta attacker och fortsatt att förflytta sig med marktrupper från Kursk-regionen på gränsen till Sumy, som är ju i Ukraina. Och även där så befarar ukrainska militären att Ryssland skulle kunna gå in på riktigt i Sumy-regionen, samtidigt som det också sker fortsatta intensiva strider i Charkiv i Kupiansk, där Ryssland också fortsätter trycka på. Charkiv, som ju inte är en av de regionerna som Ryssland har gjort anspråk på, men som man hotar med den ryska propagandan att om ni inte ger ifrån er Kherson, Zaporizhia och de andra två regionerna Donetsk och Luhansk, så kan vi även ta Charkiv. Det är kanske därför vi ser just den mer intensiva krigföringen i det området.
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har nyligen sagt att de västallierade tagit bort begränsningarna för hur deras långdistansvapen får användas av Ukraina. Joakim, vad blir den stora skillnaden av det?
Det är tveksamt om det blir någon vansinnigt stor skillnad jämfört med vad vi ser nu. Det är att man kan slå in på operativt djup. Alltså det som de nu benämner långdistansvapen, det är ju för marktrupperna. Det är ju inte alls lika lång distans som de strategiska drönarna eller något sånt här. Så det är lite knepigt med begreppen. Men alltså slå in på operativt djup, det betyder slå någon tiotals mil bortom frontzonen. Kanske 30 mil, en del 50 mil. Och det gör att man kan nå andra typer av mål. Och här har vi ju tidigare också sett att Ukraina har riktat attacker mot dem. Efter att ryssarna gick in i Charkiv, då släpptes det en del begränsningar från väst. Och nu verkar de sista ha släppt. Och då kan man slå mot logistiksystem på den ryska sidan, mot ammunitionsdepåer, mot upptäckta mål, staber. Och då är det också väldigt viktigt att man har ett väl fungerande underrättelsesystem för att veta vad man slår mot. Och här är då den amerikanska kopplingen viktig. Så att det här är en systemfråga, men att det ett slag skulle förändra läget vid fronten, nej, det tror jag inte. Det blir svårare för ryssarna att föra fram logistik.
Med tanke då på de här allt större attackerna mot ukrainska städer och med tanke på det utdragna kriget på marken, hur länge kan Ryssland fortsätta föra krig på det här sättet, Lubna?
Ja, hur länge som helst, så länge de har resurser och inte utsätts för någon större press. Just nu så finns det väldigt lite som tyder på att Ryssland har ambitioner att trappa ner överhuvudtaget. Så länge.
Vad säger Martin Krag?
Ja, många bedömare i väst som har försökt tolka den ryska ekonomins utveckling har ju överraskats av att den ryska ekonomin har varit mer anpassningsbar än man hade förväntat sig. Och Putin har ju än så länge lyckats stärka sitt grepp om, så att säga, det politiska systemet. Förändringar kan ju komma också av interna faktorer, såklart. Det är inte bara, så att säga, bakslag i kriget eller påtryckningar utifrån omvärlden, men den typen av förändringar är ju per definition, så att säga, väldigt, väldigt svåra att förutspå.
Joakim Paasikivi.
Ja, det är en prioriteringsfråga av statsbudgeten helt enkelt. Man satsar nu väldigt mycket på krigföringen, och det är förhållandevis enkelt att tillverka de här drönarna och ganska enkelt att tillverka kryssningsrobotar. Och väljer man att prioritera det och samtidigt tömmer sina förråd av gamla stridsfordon, rustar upp dem och har en viss nyproduktion av stridsvagnar, ja men då kan man fortsätta om man prioriterar bort allt annat. Men den ryska ekonomin går dåligt och går sämre över tid. Och de europeiska och internationella sanktionerna biter fast inte tillräckligt bra. Så det finns fortfarande saker att göra. Men om man från rysk sida vill prioritera kriget utöver allt annat, ja men då kan man nog fortsätta några år till. Ambitionerna verkar ju inte försvinna, men alltså jag tror fortfarande att det finns förutsättningar för ett stillestånd under året eller tidigt nästa år, därför att man kanske inte kan prioritera bort allt annat i Ryssland under väldigt lång tid. Men som sagt, det är en prioriteringsfråga.
Och då har vi kommit fram till veckans kremlologi här i studion. Joakim, vad har du sett den senaste tiden?
Jag vänder blickarna västerut igen till Donald Trump som nyligen på Truth Social la ut att vad Vladimir Putin inte förstår är att om det inte vore för mig så skulle många dåliga saker redan ha hänt Ryssland. Och jag menar riktigt dåliga. Han leker med elden. Alltså att Trump här indirekt erkänner att han håller ryssarna under armarna eller åtminstone skyddar dem på något sätt. Det är en oerhört bizarr situation och här är det ju dagsnotering på det amerikanska förhållandet till Europa, till Ukraina och till Ryssland och krigföringen.
Lubna?
Jag tänker på fångutväxlingen som avklarades i helgen, den största sedan invasionen började, 1000 mot 1000. Och det som är intressant är ju att det inte bara handlar om militärer utan även civila finns bland dem som utväxlades. Personer som ryssar har gripit i ukrainska områden under ockupation och även ukrainare som på olika sätt har samarbetat med den ryska federationen har utväxlats. Och det här hör man väldigt lite om i nyhetsrapporteringen av olika skäl, antagligen för att de här personerna är väldigt hemliga och vill inte prata om det här. Men det finns faktiskt ett initiativ i Ukraina där man uppmuntrar personer som på olika sätt sympatiserar med Ryssland att lämna landet och flytta dit. Så det finns ett initiativ som, ja, om man översätter det, kallas för Jag vill återvända till de mina. Där ja, ukrainare kan anmäla sig och flytta.
Tack Lubna El-Shanti, Joakim Paasikivi och med oss hade vi också Martin Krag. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.
Och vi hör mer från Fredrik Wadström om bara några minuter. Efter nyheterna i ett P1-kulturspecial så möter han Nobelpristagaren och författaren Svetlana Alexievich. Men innan nyheterna, humorfynd från förr.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm Uppsala.
Radiofynd.
Vi får nu lyssna till
Ja, det var vårflugor i luften 1947. Och ett år efter den första föreställningen hade Povel Ramel förädlat formen för Föreningen för flugighetens främjande.
Vi ska inte syssla med billiga slagerdänger eller dumma vitsar och sånt, utan istället försöka samla oss något stort och verkligen värdefullt.
Och detta stora värdefulla var radioteater.
FFFs teatersektion ger nu det utstötta. Det hade varit en extra svår natt för folket i det gamla grå huset. Vinden hade ylat gällt och kallt. Den gamla uvens rop från Svartkullen hade skurit hårdare än vanligt. Och ovädret hade varit hemskare än i mannaminne.
Det ser ut att klarna upp nu.
Du menar inte att...
Du vet vad jag menar. Svartbergavägen är torr nu.
Nej, jag hörde inte. Inte utan barnen.
Du, ser det villkor?
Pressare.
Ett hårt ord, min kära.
Ja, men hur ska det gå med Johannes då?
Det är det för dumt.
Vad är det?
Ah, otur. Föreställningen avbröts av att Alice Babs ville sjunga en sång. Men skam den som ger sig, det blir omstart.
Nu följer det utstötta. Det hade varit en extra svår natt för folket i det gamla gråhuset. Vinden hade ylat gällt och kallt. Den gamla uvens rop från Svartkullen hade skurit hårdare än vanligt. Ovädret hade varit hemskare än i mannaminne.
Det ser ut att klarna upp nu.
Du menar inte att...
Du vet vad jag menar. Svartberga vägen är torr nu.
Nej, han gör det inte. Inte utan barnen.
Du, ställer vid golv.
Prästare.
Ett hårt ord, min kära.
Ja, men hur ska det gå med Johannes då? Ja.
Igen. Och den här gången var det revyartisten Kalle Reinholds som knackade på.
Hej på er, hej, hej, hej. Förlåt, är det här föreningen för fånighetens främjande?
Nej, det är snarare föreningen för flugighetens främjande.
Ja, så jag säger det, ja. Då får jag be så mycket om insekt då.
Men inget att be om insekt för. Föreningen hette faktiskt för fånighetens främjande från början. Men Radiotjänst tyckte att det lät för... fånigt. Och så fick FFFF sitt glasklara namn.
Förresten talar vi på en pjäs här, så om du vill vara vänlig att...
En pjäs?
En pjäs, ja. Vi försöker höja vår standard.
Jaha. Nu följer det utstötta. Det hade som bekant varit en extra svår natt för folket i det gamla gråhuset. Vinden hade ylat gällt och kallt. Den gamla uvens rop från svartfullen hade skurit hårdare än vanligt. Ovädret hade varit hemskare än i mannaminne.
Det ser ut att klarna upp nu.
Du menar inte att Svartbergavägen är torr nu?
Nej, ja, du vet vad jag menar. Svartbergavägen är torr nu, ja.
Nej, jag gör det inte. Jag ställer villkor.
Inte utan barnen.
Haha! Ett hårt ord.
Utpressare, min vän.
Ja, men hur ska det gå med Johannes då?
Nej.
Ja, hur ska det gå för Johannes? Den här gången vill en lyssnare hellre höra Brita Borg sjunga.
En sol så gul, en himmelblå och marken full av grön.
På det här sättet hinner vi knappast med pjäsen. Det är inte så lång tid att vinka på oss, så bättre vi sätter igång med detsamma. Och Ivan, vill du vara snäll och vakta dörren så ingen knackar och stänga av telefonen?
Vad ska du göra?
Det är bra, det är bra. Så försöker vi med pjäsen igen. Varsågod.
Nu följer det utnötta. Vind. Oväder.
Det ser ut att klarna upp nu.
Det menar du inte.
Du vet vad jag menar. Svartbergvägen är torr nu.
Nej, jag gör det inte utan barnen.
Du ställer villkor.
Utpressare.
Haha, ett löjligt ord.
Hur ska det vara med Johannes då?
Sol och vårflugor från Föreningen för flugighetens främjande med Povel Ramel och hans vänner från maj 1947. Fortsättning följer i Radiofynd och jag heter Magnus Berg.
Sveriges Radio, sedan 1925. Klockan är 7.
Det blir nyheter från Ekot. Den man som körde en bil in i en folkmassa i Liverpool i Storbritannien och skadade ett 80-tal människor åtalas nu, skriver The Guardian. Mannen åtalas för bland annat uppsåtligt vållande till grov kroppsskada och han ska ställa sin förrätta imorgon. Socialdemokraternas partikongress beslutade idag att partiet ska verka för att arbetstiden i Sverige kortas, i första hand genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, men det kan också bli aktuellt med olika regleringar. Socialdemokraterna öppnar också för att staten ska kunna låna till större investeringar och att skatteintäkterna ska öka. Och att de som är allra mest förmögna ska bidra mer till att finansiera välfärden. Räddningstjänsten i Trollhättan har under eftermiddagen bekämpat en kraftig brand i ett flerfamiljshus. Röken har synts över hela stan men ingen människa ska ha skadats. Branden spred sig från vinden ner i huset och 18 lägenheter har drabbats. Från USA rapporteras att Donald Trump skjuter upp sitt hot om att stoppa universitetet Harvard från att ta in utländska studenter. Harvard får 30 dagar att rätta sig efter Trump-regeringens krav. Trump har ju krävt att universitetet ska upphöra med satsningar på bland annat mångfald, något som kommer att prövas rättsligt framöver. Sista ordet är ännu inte sagt om Donald Trumps omfattande importtullar. Efter ett besked från en federal amerikansk domstol om att tullarna skulle strida mot grundlagen har marknaden reagerat positivt idag. Men Robert Bergqvist som är seniorekonom på banken SEB kallar detta för naivt. Frågan om tullarna kan mycket väl komma att avgöras av USAs högsta domstol framöver. Så Gaza-kriget, israeliska medier rapporterar idag att USAs Mellanöstern-sändebud lagt fram ett nytt förslag om en 60 dagar lång vapenvila där det bland annat ingår att Hamas släpper en del av gisslan. Enligt icke-bekräftade israeliska medieuppgifter har premiärminister Netanyahu sagt att han är beredd att acceptera förslaget, men det är mer tveksamt hur Hamas kommer att ställa sig. Den svenska regeringen har inga planer på att återuppta biståndet till FN-organet UNRWA:s verksamhet i Gaza. Detta trots att 5 stora biståndsorganisationer krävt det idag. Biståndsministern säger till TT att regeringen kan tänka sig att ompröva beslutet om det visar sig att UNRWA på ett effektivt sätt kan kanalisera det svenska stödet. Per Edberg, Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Nobelpristagaren och författaren Svetlana Alexievich möter vi strax i ett specialprogram från kulturredaktionen. Efter det här.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med, de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Hej, det här är Fredrik Wadström. I det här specialprogrammet från P1 Kultur ska ni få träffa den belarusiska dokumentärförfattaren Svetlana Alexievich, 2015 års Nobelpristagare i litteratur. Hennes 5 böcker om sovjetmänniskan bygger på tusentals intervjuer i framförallt Belarus, Ryssland och Ukraina.
De hade fångat in mig i skogen när jag höll på att samla ihop vapen. Ett par gånger hade jag lyckats smita iväg, men den tredje gången fångade de mig. Jag ville inte dö.
Alexievich har skrivit om andra världskriget, Sovjetunionens krig i Afghanistan, följderna av Tjernobylolyckan och om den nya, bräckliga friheten efter Sovjetimperiets upplösning. Vissa berättelser blir långa kapitel, andra bara fragment i den där kören av röster som blivit hennes litterära metod.
Vi har suttit i läger, fyllt jorden med lik under kriget och grävt fram kärnbränsle i Tjernobyl med våra bara händer. Nu sitter vi på spillrorna av socialismen.
Numera lever Svetlana Alexievich i exil efter det att diktaturen i hemlandet hårdnat ännu mer och gjort det så gott som omöjligt för oberoende författare och andra kulturskapare att leva och verka i Belarus. Men hon fortsätter att samla material till nya böcker om frihet och förtryck i det som en gång var Sovjetunionen. För även om sviten om den röda människan, Homo Sovjeticus, är avslutad så är inte historien om imperiets sönderfall avslutad.
Vi har varit med om så mycket fruktansvärda saker. Vi är så knäckta. Vi har ett eget språk. Lidandets språk.
I det som en gång var Sovjetunionen har diktaturen återvänt med full kraft i flera länder. Och Ryssland för sedan flera år ett blodigt invasionskrig i grannlandet Ukraina. Ett krig som gjort Alexievichs böcker kusligt aktuella. Jag har följt Svetlana Alexievich sedan 1990-talet och intervjuat henne många gånger. Både i hennes kök i Minsk när hon fortfarande bodde där och i Sverige när hon varit på besök. Senaste gången vi sågs var i samband med Nobelpriset 2015. Nu, 2025 sätter vi oss ner i varsin fåtölj i en konferenslokal i Stockholm. Inspelningen rullar. Men med Svetlana Alexievich blir det sällan den typiska författarintervjun. Hon vill alltid veta saker om det som händer runt omkring henne och om de hon träffar. Hon säger, innan vi börjar, hur gamla är dina barn nu? De måste vara stora. Jag drar de olika åldrarna och berättar att de två äldsta har flyttat hemifrån. Svetlana ställer några frågor till, säger något om sin egen familj. Det kommer helt naturligt. Så där som bara en riktigt bra intervjuare kan göra. Med ett avväpnande, uppriktigt intresse för den som hon sitter mitt emot. Så jag tänker att vi kanske måste börja i just den änden. Samtalen som ligger till grund för de hyllade böckerna. De där hundratals intervjuerna som hon gör inför varje projekt och som hon sedan kokar ner till kompakta kapitel eller ibland bara fragment av samtal. Hur har det där förändrats över tid? Vet du, säger hon, jag började skriva när människor var rädda för att prata.
Du vet, jag började skriva когда люди боялись говорить первые свои книги.
Det här var när jag skrev mina första böcker. Utmaningen låg i att få människor att överhuvudtaget vilja berätta. Svetlana Alexievich började samla material till sina tidiga verk redan på 1970-talet när Leonid Brezhnev var ledare i Sovjetunionen. Sedan, i mitten av 80-talet, när Mikhail Gorbachev kom till makten, så förändrades situationen. Med Gorbachev började människor prata, säger Alexievich. Fast de la fortfarande band på sig. Ingen visste riktigt vart de politiska reformerna skulle leda. Det som kallades ombyggnaden av samhället, perestrojkan. Till en början var det många som var rädda för de här förändringarna.
Сначала они боялись этой перестройки или как там это называлось, начальной демократии.